Idag så har Vatikanradion glädjen att tala med den ekumeniska kommuniteten från berget i Rättvik som är här i Rom för fortbildningsdagar. Vid mikrofonen så har vi fader Fredrik Emanuelsson som ledsagar dem i Rom i egenskap av kommunitetens mångåriga ekumeniska rådgivare. Och så har vi bergets föreståndare Peter Bergqvist här i studion. Och under dagarna som ni är här i Rom så kommer ni även ha möjlighet till ett kort möte med prefekten för troskongregationen, ärkebiskop Müller, i det stora sammanhanget av samtalen med dem som lever en katolsk tro i Svenska kyrkan. Jag undrar om fader Fredrik kunde berätta lite om vad samtalen med ärkebiskop Müller kommer att handla om, när nu kommuniteten är i Rom för att bekanta sig närmare med Rom och kyrkan här.
Det som är viktigt tror jag för en kommunitet är ju ett att inte bara bekanta sig med utan också att, som man gör i Rom, att helt enkelt försöka hitta både sina rötter men också kyrkans synliga enhet som ju är i grunden det som vi söker lever i bön. Det man har intresse av förstås är ju rent praktiskt sett att en ekumenisk kommunitet. Vad har man att ge men också vad är det man behöver?
Och om jag då vänder mig till bergets föreståndare Peter Bergqvist. Vad är det då som man behöver? Vad är det viktigaste som inspirerar kommunitetens ekumeniska arbete? Handlar det även om reformationens 500-årsminne år 2017? Är det också ett viktigt tema eller inte?
Alltså för oss är det inte det som är någon direkt viktig fråga. Det är att vi under 50 år har bett och arbetat och levt ett ekumeniskt liv från olika kyrkor. Framförallt från Svenska kyrkan och katolska kyrkan har levt tillsammans och arbetat. Sökt enhet och sökt att vara mer och mer ett med Jesu bön om att alla ska vara ett. Vi har inte levt i något projekt att det ska åstadkommas något som vi vet vad det är, utan vi lever ett enkelt liv bara i bön och arbete och söker enhet. Mm. Och det här är ett vänskapligt möte här i Rom. Vi vill lära känna katolska företrädare bättre och söka enheten där den är möjlig. Vi lever inte ekumenik på en så att säga, formell nivå utan mer på en praktisk jordnära nivå mellan kristna som lever tillsammans ett enkelt liv i enkelhet och bönarbete.
Och hur blev det så att du nu är bergets föreståndare?
Ursprungligen är jag från pingströrelsen. Min pappa är pingstpastor och jag så småningom så insåg att jag var mogen för att söka min kallelse i kyrkan. Och jag trodde att det var pingstpastor som var min kallelse, men det visade sig att det var det nog inte. Utan då blev jag gudvisa vägen in i Svenska kyrkan och då blev jag präst i Svenska kyrkan. Och sen finns det någonting som är väldigt viktigt i Svenska kyrkan, någonting som heter Franciscus tredje orden, som kommer via Anglikanska kyrkan. Det finns ett ordensliv som är ganska litet, men det finns ändå i Svenska kyrkan och jag är en del av Franciscus tredje orden och på det sättet kom jag till berget vid flera tillfällen och på retriter och så. Sen blev förre föreståndaren Per Moses, han hade varit på berget i ända sedan det var nytt. Det byggdes 1962 och han kom 1963. Och han blev äldre och äldre och man behövde tänka på vad som ska hända när han inte orkar vara föreståndare längre. Och då var det helt enkelt en rekrytering och föreståndaren fick prova att gå in som föreståndare på berget. Och därför vår kommunitet heter den heliga treenighetens kommunitet och vi fick namnet. Det var en fråga som gick till Wilfrid Stinnissen som hade nära relationer med berget och han sa att ni ska heta den heliga treenigheten. Och det har blivit som en profetia för vad vi lever alltså ett liv där vi söker en helig andes ledning. Alltså vårt hem är fadern och vi lyssnar till faderns röst och håller oss nära sonen men leds av den heliga ande. Det är det vårt liv alltså att leda, så be om den heliga andes ledning. Och det har vi verkligen gjort inför den här resan också till Rom. Så att vi känner att den heliga ande som leder oss, men det är inget mänskligt projekt där vi har ingen agenda. Så.
Och vilka personer ingår då i er pilgrimsgrupp som nu är här i Rom för sina fortbildningsdagar?
Det är helt enkelt medlemmar från den ekumeniska kommuniteten på berget och sen jag, så som då ekumenisk rådgivare till kommuniteten sedan ett antal år tillbaka. Så det är både en fortbildningsresa men förstås också en pilgrimsfärd. Vi börjar dagen med förstås att vi sjunger Laudes morgonbön tillsammans. Och sen är ju varje besök och varje möte ju någonting där vi har något att både att ge men också att lära oss.
Och hur ser då den ekumeniska situationen ut i Sverige? Hur ser perspektiven ut så att säga när man vandrar på den ekumeniska stigen i Sverige?
Det är ju både en oåterkallelig väg, en typ av helig plikt att sträva efter kyrkans synliga enhet. Jesus Kristus grundade sin kyrka. Det finns bara den kyrkan. Och de hinder och alla det som vi själva lagt i vägen för att leva den kallelse som vi har fått genom enheten som är given kyrka som en gåva. Det är själva som vi själva som har lagt dit dessa hinder. Och det gör ju att vi både öppenhet mot den heliga ande att kunna ta emot och leva enhetens gåva. Samtidigt också måste göra vad vi kan. Och det gör vi på så många olika sätt. I många fall så har vi teologiska samtal, inte minst de bilaterala samtalen när, låt oss säga, en kyrka som i det här fallet, låt oss säga, Stockholms katolska stift har en samtal, en dialog officiellt med en annan kyrka. Men vi har ju också mycket verksamhet tillsammans där vi arbetar med, som man kan göra till exempelvis i Sveriges kristna råd, att man gör saker tillsammans, engagerar sig för exempelvis som i påskuppropet, asylsökande, den processen och den lidande som innebär. Men kanske hjärtat, inte kanske, hjärtat i det hela, det är ju den andliga ekumeniken. Och det är det också som är så viktigt för just medlemmarna i den ekumeniska kommuniteten, heliga treenighetens kommuniteter på berget. Det är ju bönen, det är ju också att kunna leva, be enhet, och det gör man på knä. Genom att både ett liv i gemenskap, men framförallt att vara öppen i bön med varandra och för att kunna ta emot den gåva som enheten ytterst är.
Ja, det är ju en viktig bild. För när man går ner på knä så gör man ju någonting annat. Någonting utanför dig själv blir större än dig själv när man är på knä.
Det är mycket större. Och vi är väl helt övertygade om att vägen vidare, det går genom omvändelse. Och man måste alltid börja, precis som vi gör i den heliga mässan, med att börja med en syndabekännelse, rannsaka sitt samvete. Det är början. Och sen kan man gå vidare.
Och hur ser då resten av ett program ut här i Rom? Jag antar, Peder Bergqvist, att Fader Fredrik har lagt upp ett tajt-schema.
Fader Fredrik har lagt upp ett tajt-schema, ja. Precis. Nej, men det är väldigt intressant. Alltså, jag ska få besöka Birgittas systrar nu här ikväll. Och vi kommer även att möta Svenska kyrkan i Rom. Ja, och på audiensen imorgon och så vidare. Det är en hel del saker som händer. Och en av våra medlemmar i kommuniteten är ju dominikansyster, syster Veronica. En väldigt viktig del av vår kommunitet. Hon undervisar mycket. Ja, det är en dominikansk kallelse. Så hon undervisar om kristen tro för våra volontärer och gäster. Och nu är det så fint att hennes priorinna är här i Rom just nu, så vi ska få träffa henne också. Det är väldigt roligt att få möta henne. Och vi ska få möta Lammets småsystrar och San Egidio.
Och om vi då här från Vatikanen återigen blickar upp mot Sverige, så var ju kardinal Kurt Koch nyligen i Uppsala, som då är prefekten för den heliga stolens råd för de kristnas enhet. Vad var bakgrunden och meningen med hans besök där?
Jag tror att kardinalen var inbjuden tämligen privat av jesuiterna på Newman-institutet. Delvis också på grund av en av medarbetarna som har varit vid Newman-institutet, som tidigare varit medarbetare just till kardinal Koch när han tidigare var biskop i Schweiz. Hans besök, eller snarare vad han gjorde, förutom att ha då en öppen föreläsning, det var ju liturgiskt också, eftersom han var i Sverige just då runt den 7 oktober, så hade vi möjlighet att ha honom för en pontifikaldagmässa i katolska domkyrkan i Stockholm. Och det var just Birgitta-dagen. Så det följde sig naturligt att han predikade över Birgitta. Hade en betraktelse både över hennes liv, både denna, inte bara balans, utan att i sig fånga upp både mystiken, bönen, uppenbarelserna, Guds kärlek, den korsfäste Kristi ögon. Men också att detta bar frukt i hennes liv för pilgrimer, för de fattiga, för de som behövde allt hon hade att ge. Så jag tror att mycket av detta var kanske inte tillfälligheter, men hade att göra med att han, kardinalen, var där just dessa dagar. Birgitta är ju annars nu sedan 1999 ett av Europas 6 skyddshelgon, ett av de 3 kvinnliga skyddshelgonen, som är därmed inte bara är viktig i Sverige utan också har något att säga till hela kyrkan och är kanligen då Europas kontinent. Inte minst runt hennes syn på kyrkans synliga enhet runt just Petrus, biskopen av Rom, men också hennes Maria-fromhet, hennes oerhörda och innerliga kärlek till Maria.
Ja, vår heliga Birgitta är verkligen en inspiration för den universella kyrkan och bör ju i synnerhet vara det för oss svenskar. Men så vill jag ställa dig, P. Peder Bergqvist, en sista fråga. Vad är ditt intryck nu när vi är här i Vatikanen? Ni kommer även att möta ärkebiskop Müller och även vara med på audiensen, påvens audiens. Vad är ditt intryck av den nya påven, påven Franciscus?
Alltså jag är själv franciskan inom om tredje orden. Det finns ändå tredje orden inom svenska kyrkan som kommer från anglikanska kyrkan. Och det har varit en väldigt stark signal för alla franciskaner, tror jag, att han namnet Franciscus. Och den ödmjukhet och enkelhet och den vägen är ju otroligt stark, och det är verkligen det kyrkan behöver. Och sen tror jag att hans budskap är väldigt radikalt, och det kommer ju få väldiga konsekvenser. Det kommer nog inte vara enkelt, tror jag, att för hela kyrkan ta emot hans linje. Men det är ändå den sanna vägen. Det är ju en väg i Jesu efterföljelse, och den vägen måste vi gå ändå. Det finns ju inget val.
Nej, vi har inte det. Och som påven Franciscus säger, det är inte lätt, det är svårt, men det är möjligt. Har du, fader Fredrik, några ord att tillägga om påve Franciscus?
Nej, det är oerhört fascinerande med den typ av förkunnelse. Och vi märker ju också att många ordvändningar har vi hört med uttryck, dessa fantastiska uttryck som är väldigt utmanande, med Christiani de pasticceria, att vara någon typ av konditorikristna. Med denna sockersöta glasyr. Men frågan är vad som är innanför. Men han är väldigt, väldigt utmanande. Inte minst mot oss präster. I vårt sätt att förkunna ordet. Att bringa ett hopp. Att tala om evangeliet som ett glatt budskap. Som också förstås då direkt utmanar oss att bära frukt. Att göra något av detta. Enkel livsstil och så vidare. Vad som är fascinerande i vårt avlånga land i Sverige är också hur väl han har tagits emot av media. Hur ofta man skriver och beskriver. Det kan vara kritiskt ibland, men man tar gärna upp honom. Man citerar gärna och man berättar gärna om honom. Och det är oerhört fascinerande, men också utmanande.